Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej Petra!
Hur fan läget?
Jo, det är okej.
Jag älskar att du och jag är varannan vecka.
Ja, jag vet. Alltså, jag bara sån sjuk, du vet, så här dålig dag. När jag tycker att livet är sämst liksom. Och man bara vill lägga sig under täcket och aldrig komma upp igen.
Det var ju exakt som min måndag.
Men jag vet. Jag önskar att typ livet såg ut så att man kunde få ta personliga dagar då och då. Så här, det här är för mitt välbefinnande.
Ja, ja.
Ingenting man producerar blir riktigt bra. Och man är ju inte jättekul sällskap.
Nej, men och man är ju inte direkt en energihöjare på jobbet.
Nej, men alltså snälla. Och jag är ju sån känslomänniska. Så att antingen kommer jag in och bara så här, hallå! Eller så kommer jag in som ett åskmoln och bara, hej. Så jag är inte så bra på att liksom dölja mina känslor heller.
Nej, inte jag heller. Mm. Och jag blir så här, jag blir typ en vidrig person när jag är lite deppig. För jag blir en sån här riktig klagomänniska.
Ja, fast jag tycker du är det så sällan. Så jag tror det är jättenyttigt för dig att få klaga loss ibland.
Ja, men du vet, jag blir så här, jag kan klaga på allt. Jag bara, det är helt orimligt hur det är så här. Alltså som nu i måndags när ni hade min lilla depp. Alltså jag höll ju på att skriva typ ett brev till kommunen varför det fanns så få sopstationer och bara, det är så jävla dåligt att man inte kan slänga skräp i stan och hur ska vi se till miljön om det inte finns någonstans. Alltså vet jag, var bara så här på krigsstigen.
Men alltså det är så här, man blir orimligt arg över konstiga saker.
Men jag kan, det här är faktiskt en grej som jag, det irriterar mig så mycket. Och det är just det här med att man inte kan slänga sitt skräp någonstans. Och idag fick jag en skitstor pall. För det var en grej i vårt kök som var trasig som måste bytas ut. Och då kommer det på en sån här stor träpall.
Men det är helt orimligt.
Vad fan ska jag göra av den nu? Jag har ingen körkort, jag har ingen bil.
Men du får typ elda upp den på bakgården, jag vet inte.
Nej, men det är skitsvårt. Jag undrar så här, okej, vad ska jag göra med
det? Men har inte er förening, för det har varit ibland att den tar in en så här container.
Nej,
inget med det. Men jag tänker nu när de ska renovera er innergård så kommer det gär finnas containrar snart.
Nej, de ska ju bara renovera balkongerna. Så det är
jo, men då har man väl lite containrar.
Ja, kanske.
Jag tänker att du kan smyga in den där på natten.
Alltså, jag älskar att gå och slänga skräp på natten. Det är det bästa jag vet. Jag kan alltså typ gå upp mitt i natten och bara så här, gå och slänga saker i andras soptunnor.
Du är så sjuk.
För det är för att jag har så mycket skräp. Jag orkar inte. Okej, ska vi prata om veckans viktigaste nyhet?
Berätta.
Det var du som berättade den för mig för några minuter sedan. Om det kärleksparet som alla pratar om som har gjort slut.
Just ja. Du märker, jag har redan gått vidare. För att jag är så arg idag. Alltså Brad och Angelina, detta kommer ju ut. Ja, detta kommer ju ut lite i efterhand då, det här avsnittet. Men alltså Vanity Fair skrev om gårdagens datum då. När Angelina hade lämnat in sina skilsmässopapper från Brad Pitt. The day love died.
Men alltså hur sjukt, jag visste inte ens. Alltså det har ju stått att de ska skilja sig nu i flera år.
Ja, man tar inte det på allvar längre.
Men man tar ju aldrig något som är på veckans nu på allvar liksom.
Nej, kanske inte, men
och så hände det.
Men alltså hur sjukt. Och de säger ju att han har haft en affär.
Nej.
Med hon franska skådespelerskan Marion Cotillard. Jag kan inte uttala hennes. Hon som var Edith Piaf. Hon vackra franska skådespelerskan.
Jag måste kolla upp där.
Som min kollega påpekade. På vissa bilder är rätt lik Angelina.
Oj, oj, oj.
Men alltså det är kaos.
Men gud, hur, jag tänker på en grej här. De har ju faktiskt 100 barn tillsammans.
Alltså de har så många kids.
Hur ska de lösa det här?
Jag vet inte, men hon vill ju ha ensam vårdnad. Har ju hon skrivit.
Oj.
Alltså jag påskrattar igen, men jag ska ta fram här nu. Vad som postades här igår. Och detta är i och för sig ett väldigt roligt instakonto. Om ni vill följa det. Porn for women. Jag lägger bara upp as nice bilder. Mest på snygga män. De har skrivit såhär om skilsmässan. Jennifer Aniston is about to smoke a joint and do some yoga.
Så jag orkar inte.
Jag skrattar åt en halvtimme igår. Nej men alltså jag tycker det här, alltså, det här är på något sätt, jag vet inte, det drabbade mig väldigt hårt att de ska skilja sig. Är det sjukt att de gjorde det?
Lite.
Som om jag bara såhär, min gode vän Brad och Angelina, de går skilda vägar nu.
Och tänkte de i Mr. och Mrs. Smith.
Mm, jag vet.
Alltså man, då, fattar, det känns som att man har byggt upp en bild av att de har helt sinnessjukt sex tillsammans.
Det tror jag säkert. Men båda är lite, alltså kolla bara på Angelina och hennes här historia med, när hon var gift med Billy Bob Thornton, så bar de ju runt en kapsel med varandras blod i, runt halsen. Det är typ värre än det där tandhalsbandet jag fick. Men alltså det, nej nej. Alltså så här, och hon har ju lite fishy grejer för sig. Men alltså jag vet inte, det är på något sätt så...
It's the end of an era.
Ja det är det också, men man ser ju också att han har något utav ett mönster, om det nu stämmer, att han nu har en affär med sin nya motspelerska.
Mm.
För när han träffade Angelina var han ju faktiskt gift med Jennifer Aniston.
Kommer du ihåg när det var team
Jennifer och team Angie?
Ja ja.
Ja, alltså det var så sjukt.
Vem höll du på?
Aniston såklart.
Ja, jag med. Alltså... Man gillar ju Aniston mycket mycket mer. Hon känns mycket varmare.
Jag hade ju hellre varit kompis med Jennifer Aniston.
Absolut.
Och Jennifer Aniston är bästis med Chelsea Handler. Så det säger allt. Hon är en bra person. Men alltså jag tänkte så här, tänk om han skulle bli tillsammans med Jennifer Aniston igen.
Dun, dun. Dun, dun.
Men jag vet inte alltså,
okej, kan vi prata om någonting helt annat?
Mm.
Bridget Jones-filmen.
Alltså snälla, hur bra?
Jag såg den igår, hur bra var den?
Alltså jag dog.
Alltså man blir så himla lycklig av hennes filmer.
Jag vet, och det märks verkligen. För att det var någon som sa till mig att det var två kvinnor som låg bakom manus och regi. Nu har inte jag dubbelkollat det. Men det märks verkligen att kvinnor har varit inblandade i alla fall på något vänster, om det är så i regi eller manus. För att det är så mycket små detaljer som hon gör i filmen som bara kvinnor vet att kvinnor gör. Nu ska vi inte spoila för mycket, men hon ligger i en sjukhussäng och skriker i vredesmod så här: leave me alone, leave me alone. Och sen så när killen håller på och går, hon bara, why are you going?
Ja, det är så jävla bra. Mm. Oh, jag tycker Mac Darcy är, alltså han är så sexy. Jag vet inte varför jag tycker det.
Menar du Mac Droney?
Nej, nej, nej. Darcy.
Darcy, aha, tycker du?
Ja.
Men så jag tyckte typ det var sorgligt när man såg så här tillbakablickar på hur snygg han var i de första filmerna. Oh, för han har verkligen blivit gammal.
Ja, men det är som...
Jättegammal.
Men han är ändå snygg.
Ja, han är superhet. Men vadå, tycker du inte Mac Droney är snygg?
Jo, men Mac Droney är liksom lite för snygg.
Ah, okay.
Alltså, jag tycker att han blir lite för Hollywood-perfekt.
Åh gud, du ska ju kolla på den gamla 80-talsfilmen när han är så här teenager och är, jag tror den heter typ Love Don't Cost a Thing eller något sånt där.
Och det är en Jennifer Lopez-låt. Love Don't Cost a Thing.
Jo, men den heter något liknande och där han är så här high school-åldern och han är kär i populära tjejen och han är en tönt. Alltså där kan vi snacka om någon som växer i sitt utseende, för han ser för rolig ut som ung.
Okej, jag måste kolla på det.
Ja, du måste verkligen göra det.
Okej, en annan grej som ger veckans nyhet är de nya emojisarna.
De har jag missat.
Okej, har du missat? De släpptes nu med nya iOS.
Ja.
Då finns det aktiva kvinnor. Och äntligen får kvinnor platsen de förtjänar, även bland Apples emojis.
Okay.
Bland de nya hittar vi kvinnliga poliser, kvinnliga detektiver.
Det vill jag vara.
Kvinnor som surfar och kvinnor som spelar basket.
Jag vill vara detektiven.
Ja, okej. Okay. Och en annan fin grej med de nya emojisarna. Familjer med ensamstående föräldrar.
Det är fint.
Visst är det fint?
Mm. För att de hade ju senaste uppdateringen så hade de ju samkönade familjer.
Exakt. Men nu är det även ensamstående föräldrar.
Ja, men det är nice. Men jag är ju fortfarande fast i mitt Kimoji-träsk.
Du använder fortfarande Kim Kardashian.
Alltså snälla, hela tiden. Eller inte hela tiden. Bara när det ska firas.
Okej, och pistolen då? Den har förvandlats till en vattenpistol.
Va?
Ja.
Skämtar du?
Nej.
Då vill inte jag uppdatera.
Men vadå, det är väl jättebra? Det är väl för att man...
Jo. Men ibland så har jag för bra rebusar med pistolen för att kunna ta bort dem.
Jo, fast jag tror att folk fattar att det är det när det är en vattenpistol också.
Ja. Okej. Okay. Det kanske är bra i USA i och för sig.
Ja. Men du, Lin. Jag tänkte att vi skulle prata om. Och det här tror jag du också kanske känner igen dig i.
Ja.
Att man ibland håller lite för hårt i sargen. Och att man inte vågar släppa taget. Att man liksom safear sig genom livet.
Mm, absolut. Men har du något specifikt exempel då?
Nej, men ibland så känns det... Jag satt på en middag i fredags.
Ja.
Och så var några kompisar som bara... Gud, alltså vi är så himla ett par.
Mm.
Som bara, vi är så jävla sugna på att flytta utomlands. Och gud, vore det inte askul att flytta till London eller LA? Och vi funderar verkligen, de har börjat kolla så här att de ska flytta. Och då blir man så här, alltså inte för att jag ska flytta någonstans.
Nej.
Men att de bara så här, klart, varför ska vi inte prova det? Det är ju klockrent nu innan vi skaffar barn och så här, vi vågar.
Det är väldigt ofta i livet som man säger så här, det här skulle jag verkligen vilja göra. Eller shit vad soft det här hade varit. Flytta utomlands, testa den där kursen, göra någonting. Och man så här går runt och låter tankarna vara tankar. Det är sånt waste egentligen.
Nej, men alltså det är så mycket waste.
Jag tror att jag verkligen gör så. Men dels också av så här brist på energi. Förstår du den, alltså när man har så här super... Det finns typ inget utrymme för att planera nya saker. För man klarar sig knappt igenom det som redan finns på agendan.
Alltså tänk alla de här sakerna som man går och tänker på så här. Någon gång ska jag... När jag får bättre tid ska jag.
Mm.
Eller kanske... Tänk vad kul det hade varit att faktiskt försöka.
Mm.
Fan, jag tror bara att vi pratade om det förut.
Mm.
Men det, jag tror verkligen att man bara att det här är liksom tiden man ska våga. För jag vet inte, det känns som att folk...
Men jag blir väldigt, förlåt nu avbryter jag dig, men jag blir väldigt inspirerad av folk som så här helt vänder riktning i livet. Av människor som har, vet ni vad, jag alltid haft en dröm om att läsa till det här. Eller att göra det här, eller att testa det här. Och faktiskt gör det. Och det är också det så här, det är ju det man ofta tänker så här. Ja, men nu gick det ju bra. Eller, ja men gud, jag ska också göra det någon gång i framtiden och sådär. Och sen så låter man drömmarna vara drömmar och tankarna vara tankar. Jag tror det finns två delar av det här. Dels så tror jag att man behöver ha vissa liksom, idéer eller drömmar som är drömmar. För att motivera sig själv hela tiden. Och vissa saker, de kan bytas ut hela tiden. Men för att sträva mot någonting större eller liksom annorlunda hela tiden. För att känna också att man inte stannar upp. Att man hela tiden utvecklas. Och det tror jag är så här att det är mänskligt. Att man går runt och funderar på olika saker. Och sen så har ju vi pratat om det tidigare. Hur vi är också så här en sökande generation. Vi ska finna oss själva och vi ska, är det här rätt för mig? Och hur känner jag här? Och det är så här, känslorna är ju väldigt mycket i fokus hela tiden.
Mm.
Och ifrågasätter man allting hela tiden så blir man ju också väldigt, väldigt osäker på vissa grejer i ens liv. Och det är väl lite samma där att man kanske, om man hela tiden ifrågasätter saker som man redan gör. Tänk då hur mycket man ifrågasätter saker som man inte än har gjort. Och hur mycket större det blir. Och där kan jag tycka det är häftigt med folk som så här, men vi har alltid velat flytta till USA. Ja, men vi gör det. Börja titta typ.
Ja, men för vissa känns det som att det är så himla enkelt.
Men vissa är så här doers också.
Ja, och sen, men sen så tror jag så här, att livet är ju hela tiden i en ständig rörelse framåt.
Ja.
Och det är så många som också liksom driver på.
Mm.
Och jag tror att om man inte vågar så är det liksom som att... Alltså min värsta mardröm är ju att jag skulle förflytta mig bakåt.
Mm. Men, tänker du så? Ibland tänker jag att jag jättegärna vill åka tillbaka i tiden. Men som den jag är nu... Och veta så här vad det var jag tycker idag att jag missade då. Och ta igen det där.
Ja, det vore ju as nice.
Alltså det hade ju varit så nice.
Jo, men det här blir mer... Jag menar med att man blir liksom... Att man bakåtsträvar och kanske griper fast i sargen eller tryggheten. För att man inte liksom vågar prova sina vingar. För att man är rädd. Man är rädd för att förlora det man har.
Mm.
Och ge sig ut på djupt vatten.
Mm. Sen tror jag också att det är läskigt att identifiera sig själv med någonting nytt. Och därför kan det nog också bli lätt att man fastnar i gamla hjulspår, för att man identifierar sig med en person man var i en viss period i livet, som man tittar tillbaka på, och som det alltid är när man tittar tillbaka på vissa saker, så romantiserar man det och glorifierar det lite grann. Och när man tittar tillbaka då så tänker man att det där var jag något på spåren. Det där var liksom så här en härlig person att vara. Och en härlig person folk såg mig som. Så att man fortsätter att identifiera sig med någonting som egentligen kanske redan är borta. Istället för att sträva efter att förnya sig hela tiden.
Ja, men jag går ju hos en psykolog.
Mm.
Och nu har jag gått ganska många gånger. Men det är ganska... Alltså, nu har man ändå kommit någonstans.
Mm.
I, kanske lite i, så här, i vad ens problem kanske bottnar i. Och så här, varför... För att när man är barn...
Mm.
Då... använder man ju massa strategier, som man säger på psykologspråk, för att överleva.
Mm.
Och ofta bottnar ju det kanske i en händelse eller flera händelser.
Mm.
Och sen förtränger man ju bort det här.
Mm.
Och sen så blir de här strategierna som man bara haft för en överlevnad blir ju vem man är. Och ett permanent beteende.
Okej.
Alltså som när
vad
jag var
sjukt.
Ja, men som när jag var yngre till exempel.
Ja.
Men då dejtade jag en kille.
Mm.
Eller som jag var jättekär i. Och sen så låg min bästa kompis med honom.
Mm.
Och min strategi var, eftersom det var liksom de som var mig närmst.
Mm.
Så var jag så här, typ så här, jag gjorde inget väsen av det.
Mm.
Utan jag bara, det är lugnt, det är klart att vi ska vara kompisar ändå. Och bara så här, okej, om jag bara är alla till lags eller så här, då är det lugnt, då kommer inte jag bli ensam.
Mm.
Eller typ så här, men säg att man inte fick med tillräckligt mycket kärlek hemma.
Mm.
Då kanske man, alltså på samma sätt, då kanske man blir väldigt, väldigt utåtriktad och minglar runt hos grannarna och är så här supersocial. Och då blir ju det en strategi. Sen så kanske det formar den man är när man blir större. Och då vet man ju inte bättre. Så man vet liksom inte vad det bottnar i. Förrän man går till djupet med vad de här strategierna och olika egorna, som det kallas på psykologspråk också, innebär.
Shit, vad sjukt.
Hängde du med?
Ja, jag tror det till viss del, men... Det jag undrar då, känner du att du har hittat några sådana grejer som verkligen har varit aha?
Gud, alltså jag hittar grejer varje gång.
Det är så. Känner du att du glömmer bort det efter att du har varit där, eller att du faktiskt, att det blir en skillnad i ditt liv?
Nej, men man hör ju, för att inom sig så har man ju, säg att man har de här strategierna och hur man såhär, okej, om jag gör så här så funkar det, och då tycker folk att det är bra, och gud, det är klart jag måste hjälpa folk med det här, för då tycker de att jag är snäll eller så här. Och när man väl börjar tänka på det, så då är det ju som att man har två röster i sig.
Mm.
Typ så här, en röst, alltså om man verkligen känner efter sig, är det så här, hur många gånger säger du kanske inte så här, din chef säger till dig så här, Melin, kan du skriva den här artikeln också, fast du bara, ah shit, jag hinner inte och jag orkar inte, men man blir liksom bara den duktiga flickan, så man bara, jo men jag gör det, medan typ så här rösten inom dig bara, men Lin, du orkar inte.
Mm.
Fast du lyssnar ju, du kväver ju alltid den andra rösten.
Mm.
Till exempel.
Mm. Det där är så sjukt intressant. För att det är väl också när du börjar lyssna på båda de rösterna som du faktiskt kan ta en ställning till ett beteende och faktiskt börja förändra det.
Nej, exakt.
Ja.
Och att man uppmärksammar, och efter ett tag så lär man ju sig, alltså jag tror att typ så här, jag har nog levt mitt liv väldigt så här hämningslöst.
Mm.
Alltså bara kört på, inte känt efter, kanske inte varit så känslo... Jag skulle nog kanske... Alltså jag är absolut inte känslokall.
Nej, men du stänger...
Men jag styrs inte av känslor, jag stänger av. Jag blir hellre tom liksom.
Ja, du stänger ju av och sen kör du tills du stupar någonstans.
Exakt.
Och det är därför som man lätt blir orolig för dig. När du, när man märker att bara så här, det här är bara toppen av isberget. Sen vet jag att du går hem och så har du 77 andra grejer.
Ja, men jag är väl... Och jag är alltid som en svaghet att... Att så här, jag har ju typ aldrig frågat någon så här, kan du hjälpa mig med det här? Alltså aldrig.
Nej.
Och det är en svaghet i sig, fast jag har ju sett det som en svaghet. För mig är det en svaghet att inte klara sig själv.
Ja. Men det är ju också så här, alla beteenden som blir för extrema blir ju destruktiva. Och kan man aldrig be om hjälp, då blir man ju väldigt ensam.
Nej, men exakt.
Speciellt när du springer och hjälper alla andra till höger och vänster.
Exakt, och det är ju en av sakerna vi har kommit fram till också.
Men shit vad spännande, Petra. Jag tycker att det här, alltså, jag har ju sagt i år och dag, och det här är som allting i mitt liv, att jag bara så här, ja, men jag, det här borde jag ju också gå till en psykolog för, men jag vill ju verkligen gå till en psykolog.
Mm.
Men jag tar ju aldrig liksom så här, får jag aldrig tummen ur att boka någonting.
Jag kan boka upp det på en tid.
Ja, men det är ju typ något sånt som behövs. Jag behöver ju någon som styr mitt liv åt mig. För att jag kommer aldrig till skott med saker för mig själv. För att jag bortprioriterar det. Och så här...
Men det är det som är så jävla bra. För att jag är ju som dig.
Mm.
Och men typ som den här, som idag, jag vill ju inte gå dit. För att nu börjar det liksom bli jobbigt.
Mm.
För att man får ju veta saker som man kanske inte... Man vänder ju på stenar som man kanske inte vill vända på.
Mm.
Och man öppnar ju dörrar in till saker som man bara... Som, och det är svårt, för att de minnena man minns man ju som ett barn.
Mm.
Alltså, så att så här, hade du stått där idag som en vuxen med liksom sunda vuxna tankar, då hade du ju sett på situationerna med ett helt annat sätt. Men barn minns ju situationerna... Alltså, då, bara dina föräldrar bråkar kan du tro att de ska skilja sig. Precis. Och det är så du minns den situationen. Medan hade du gått in där i ditt vuxna jag idag, så hade du bara, du vet ju att det kommer bli bra, och de bråkar bara och det kommer ha ett slut.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men det kan bli trauma för dig.
Men precis, precis som att man kan idag tänka så här, det är sunt att bråka. Jag
Exakt.
Kan fortfarande komma ihåg den bottenlösa skräcken från att vara barn. Dels tanken över att tänk om mina föräldrar dör. Eller om de bråkade. Hur man kunde bli så förtvivlad. För att man inte kunde se två steg längre fram och man kunde inte se hela bilden. Så man bara, nu skiljer de sig och nu är livet över.
Men, och jag tror, det är därför jag till exempel är så konflikträdd, för att mina föräldrar bråkade ju aldrig.
Nej.
Alltså för att min mamma var så extremt, eller är, så extremt konflikträdd.
Mm.
Så att jag har liksom aldrig lärt mig att så här, eftersom de aldrig bråkade, så har jag liksom inte fattat att det har varit bra.
Nej, för det kan ju vara sunt att rensa luften. Det är ju inte bra att gå och trycka ner saker för länge.
Nej, och jag kan ju fortfarande än idag lägga mig i situationer med Marcus där han får typ prata för mig och honom.
Aha, så han får typ argumentera för dig också?
Ja, fast han argumenterar mot mig för att han vet att jag inte tycker som jag säger att jag tycker. Han bara, men Pira, det är okej. Han bara, vi kan tycka olika. Han bara, jag ser på dig att du tycker ju inte det här, utan du säger bara det för att vara snäll. Mm. Han bara, men du känner inte så. Han bara, jag känner dig så bra nu, så att han bara, jag vet att du inte känner så.
Vilken tur du har så att han inte utnyttjar det. För så hade det kunnat vara också.
Ja, absolut.
Och bara köra över. Men det där är så sjukt. Alltså, jag tror att jag skulle verkligen vilja gå till botten med vissa av de här grejerna som hände i ens barndom som präglar en än idag. Alltså typ min rädsla för förhållanden till exempel. Var kommer det ifrån? Min rädsla för att släppa in någon för mycket. Det är ju så motsägelsefullt. För att jag kan ju vara så transparent med mina vänner så att liksom så här, jag säger, alltså det finns inget filter.
Mm.
Men att släppa in någon som jag kan tänka mig att bry mig om, det är min största skräck alltså. Utan att jag kan inte rationalisera den, och jag kan inte säga varför jag är så rädd för det, och jag vill inte vara så rädd för det framförallt. Men jag har ju insett att problemet med mig är att jag är så rädd.
Ja, men, och när jag gick dit första gången, eller första typ 15 gångerna, så handlade det ju bara om mitt jobb och att jag var stressad och att jag inte kunde säga nej. Och sen nu har man ju hamnat i barndomsträsket och så här, varför kunde jag inte älska någon och varför blev jag inte älskad? Så att jag har ju hamnat där själv. Mm. Och det är så sjukt att typ så här, ja, men att det hände en grej när jag var yngre, att jag träffade en kille som var mycket äldre. Och jag var bara 13 år. Och sen kom det här fram. Och då blev det som att, eftersom jag var så pass mycket yngre.
Mm.
Och han så pass mycket äldre. Och det var förbjudet.
Mm.
Och istället för att folk kanske frågade så här, Petra, typ så här, hur mår du?
Mm.
Eller så här, hur mår du i hela den här situationen?
Mm.
Så blev det istället bara som att man ville ha fram fakta. Svart på vitt. Typ så här. Låg ni, typ så här, i så fall ska han anmälas till polisen.
Mm.
Och då blev det istället att, för det var ju typ den första människan jag var kär i. Och då blev det istället att den kärleken för mig blev ju att kärlek var någonting fult. Att det var någonting man skulle skämmas för. Och att jag inte, och att de sa till mig så här, men lilla gumman, fattar inte du att han bara utnyttjade dig?
Mm.
För att jag var så pass mycket yngre.
Mm.
Fast i mina ögon så hade ju han älskat mig.
Mm.
Och då blev det så fel, för då blev det ju som att så här, för det första blev kärlek någonting som är väldigt skamfyllt.
Mm.
Och för andra blev det som att så här, men gud, hur kan någon älska mig?
Han utnyttjar bara mig.
Typ så här, det är klart ingen tycker om mig för att folk bara utnyttjar mig. Så att jag tror typ så här, och det här vi kommer fram till nu, det är så sjukt att en sån händelse som var sjukt stor i mitt liv, som har präglat livet i så här, morgonrelationer.
Ja, vi har ju pratat mycket om detta och så. Och det har ju varit alltså, så här, någonstans, vi har ju pratat om detta och liksom precis på det sättet som du säger, att han borde ha vetat bättre att han var äldre.
Ja.
Men vi har ju inte pratat om det på riktigt från ditt perspektiv faktiskt nu när du säger det. Utan mer från situationen som en stereotypisk situation.
Ja, och från mitt perspektiv var det ju, alltså, jag trodde ju, alltså jag tror ju än idag att han var kär i mig.
Mm.
Men hela situationen blev ju som jag sa, alltså det blev som att jag var den lilla dumma flickan som trodde på kärlek, fast han ville bara ha sex med mig och han var mycket äldre och han utnyttjade mig.
Mm.
Så att det blev ju nästan istället som att det typ var en våldtäkt liksom.
Mm.
Och då blev ju allt, istället för att jag erkände något så sa jag att ingenting hade hänt. Liksom.
Mm.
och bara la locket på.
Mm.
Och då blev det ju, och efter det blev ju inte, alltså, då blev det också som att de vuxna var så här är det.
Mm.
Så här är den här situationen.
Mm.
Och då vill ju inte jag heller ty mig
nej.
Till vuxna efter heller. Alltså oavsett kärleksrelation. Liksom.
Och då kan jag tänka mig också att du har varit väldigt rädd för att bli dömd i olika situationer. Så att man har liksom minskat på saker och tings värde inför andra. Att man har så här downplayat väldigt mycket. Och att man har så här avdramatiserat väldigt mycket på ett sätt som kanske i slutändan har varit ganska destruktivt för en själv. För det där kan jag känna igen lite att i ett sånt i sådana situationer att man bara nej men gud det är verkligen ingenting. Alltså, så här, nej.
Ja, och varför kan man inte bara säga då så här, vet du vad, jag tycker verkligen att det var jättejobbigt.
Mm.
Man, alltså mitt problem har alltid varit att ja, men, som typ lite som den situationen har mynnat ut i är ju att så här, jag klarar mig själv, jag behöver ingen. Alltså det var inte, det var ju typ inte förrän jag träffade Marcus som man så här, alltså har, som jag har visat känslor på det sättet.
Nej.
För innan hade jag velat göra det för att jag liksom inte, jag vet inte.
Du har inte vågat utsätta dig för de negativa konsekvenserna av det.
Nej, men och jag har nog någonstans också varit så här, jag bara, men varför, någonstans djupt in i mig tror jag att jag varit så här, varför skulle någon älska mig, de bara utnyttjar mig liksom.
Mm. Det där är så himla hemskt. Och jag tror att det är så sjukt vanligt. Jag tror verkligen det.
Men är det inte, jag tycker att det är så sjukt att det hände ju liksom när jag var 13 år.
Det har präglat dig fram tills nu.
Ja, men att hur kan man inte ha typ i skolan så här?
Nej, men alltså jag tycker det är helt sinnessjukt att man inte har alltså så här en halvtimmas alltså obligatorisk terapi typ i månaden om man då inte har resurser. Men många skolor har ju en kurator. Säg att alla elever är tvungna att komma in regelbundet. Relativt regelbundet i alla fall. Sen så kan man ju fånga, och där tror jag också att man kan fånga upp väldigt många människor. Som faller mellan stolarna helt enkelt. För de är bra på att sätta upp en fasad. De har lärt sig att mörka tidigt. Och att man kan ju någonstans förändra så här, destruktiva beteenden innan de sätter sig. Och blir faktiskt ett etablerat beteende.
Ja, för sen blir det ju, som sagt, det här etablerade, alltså det blir en strategi som man gör, som man förhåller sig till.
Men precis, och det är ju det där som är läskigt, att man i vissa situationer förstör för sig själv. Man kan inte förklara varför man gör som man gör. Och det är därför jag tycker det är så himla häftigt att man kan gå till botten och komma tillbaka till vissa situationer som har präglat en och format ens personlighet och ens sätt att se på saker och ting, som faktiskt är verkliga situationer. Och som du säger nu, när du går tillbaka på detta och kan spåra detta till hur du har reagerat många år efteråt, så kan ju du också se det från ett nytt ljus. Och liksom så här börja bearbeta det.
Gud ja.
Och det där,
jag har inte, det sjukaste för mig har det liksom inte, alltså det är inte förrän nu när jag går in på djupet på det, som jag inser hur stor händelse det faktiskt har varit i mitt liv. För jag har liksom aldrig vågat djupdyka ner i det havet.
Mm. Alltså jag vet flera gånger i mitt liv när jag har tagit väldigt konstiga beslut eller så här, dragit mig undan situationer som hade kunnat bli någonting fint. Jag träffade en kille för, det här var många år sedan nu, men som jag verkligen tyckte var världens roligaste och härligaste person. Men innan han ens fick chansen att så här, säga, alltså så här, att utveckla det till någonting annat. Han hade kanske lika gärna kunnat säga, vet du vad, jag är inte jätteintresserad. Eller så hade han kunnat säga, jag skulle gärna vilja hänga med. Oavsett så jag, som i så många liknande situationer, så här, det finns, är det en röst inom mig som säger så här, det finns ingen chans att han skulle vara intresserad av mig. Varför skulle han vara det? Han kanske tycker att jag är kul att hänga med, men nej. Alltså så här, att man tar bort sitt eget värde helt och fullt. Och i det så är det är så sjukt obehagligt, för att jag kan ofta titta tillbaka på vissa sådana, alla kommer inte ihåg. Alltså det är så många som går in och ut i ens liv, men vissa människor betyder ju mer och gör ett större avtryck. Och jag kan fortfarande så här, tänka på detta så många år efteråt. Jag bara, tänk om jag inte hade förstört det så snabbt.
Så här förminskat sig själv.
Tänk om jag bara hade så här.
Du valde låtit bort dig själv.
Jag valde bort mig själv. Tänk om jag bara hade låtit saker och ting få ha sin gång. Vem vet hur det hade varit idag då? Och det är sånt där som jag tycker är väldigt obehagligt att tänka på i efterhand.
Men varför tror du att du valde bort dig själv?
Men det är ju det här mitt destruktiva beteende. På samma sätt som du har en situation i ditt förflutna som har gjort att du har känt dig. Att de som visar kärlek mot dig, att de vill ha någonting av dig eller utnyttja dig. På samma sätt så har det hänt någonting hos mig som har gjort att jag inte ser mig själv som värdig kärlek typ. Och med det jag vill säga är ju också så här att jag tror att jag har en syn på mig själv där jag ser mig själv som så totalt ointressant i den typen av situationer. Och det är väl någonting som man också utstrålar när man går runt och tänker så undermedvetet. Och det är ett beteende som jag försöker jobba bort, men jag har inte riktigt så här kommit underfund med vad det bottnar än. Så att det där är ju också sånt där destruktivt beteende som ligger en till last och som sätter krokben hela tiden. Och sen så undrar man så här, varför gör jag så? Och jag blir så otroligt trött. Alltså så här, för man har ju tusen sådana beteenden. Men vissa påverkar ju ens liv mer än andra. Och speciellt när det kommer till så här, det spelar ingen roll hur många som säger så här, snälla saker till en eller säger bra grejer. Alltså så här, för att det biter inte. Det rinner av en. Och sen så varje litet stick sätter sig som en tagg. Och det är också så här ett obehagligt beteende tycker jag. Det här, alltså svårigheten att ta emot komplimanger, men att verkligen ta åt sig av negativ kritik. För det där skrämmer mig ibland. Och i samband med det också, att man kan vara så otroligt bekräftelsetörstande. Att man nästan bara känner sig värd någonting när någon annan säger att man är bra.
Tror inte du att det är lite också, alltså vår generation med sociala medier?
Mm.
För att där blir det, du får så snabbt en reaktion.
Mm.
Du bara så här, åh, typ så här, de tyckte den här klänningen var fin eller det här.
Mm.
Och du kan så snabbt få bekräftelse idag, och det finns många forum du kan få bekräftelse i också.
Mm. Det är så sant. Och då börjar man istället så här, alltså så här, vadå, mäter man sitt värde i likes då? Förstår du vad jag menar? Alltså det är så här, det är så snedvridet, och det är ju ansiktslösa människor som trycker på en knapp.
Ja, men exakt.
Det har ju ingenting att göra med det verkliga livet.
Nej, men, och det är därför jag tror att många, det har ju varit väldigt många sådana nu så här, uppmärksammade fall.
Mm.
Med folk som faktiskt som började leva sitt liv efter hur, började beställa mat för att de visste så här, okej, men gud, jag beställer pannkakor med massa färgglada bär. Mm. För att det kommer bli en finare Instagram-bild, fast jag egentligen är sugen på ägg och bacon.
Mm.
Och då har det ju gått för långt. Alltså då måste man ju dra i handbromsen. Och det är ju så många människor som faktiskt nästan börjar så här dansa efter likes liksom.
Så är det, och det där, men det där är så obehagligt. Och det blir inte så här att det blir bättre och bättre, utan det är väl snarare tvärtom, att det blir värre och värre hela tiden.
Jaja.
Jag förstår inte, alltså så här, tycker inte du att det är jobbigt någonstans? För att du är ju så här utsatt för kommentarer och likes varje dag, dygnet runt. Inte det utmattande? Alltså tänk så här, bloggen, Instagram, allting. Nu är du så van.
Men jag tror att, för det första är jag kanske inte en sån provocerande person.
Mm.
Så att jag peppar på att dra i trä. Men jag får inte så mycket så här negativa kommentarer.
Mm.
Och när jag får det, det är klart att man tar åt sig om det är någonting som jag faktiskt, alltså, kan ta åt mig av. Vissa saker är ju bara helt urliga liksom.
Men jag tänker även av det positiva. Att man så här börjar någonstans, att du någonstans här tar åt dig även av det positiva på ett sätt som är så här, ja, men då var inte det här tillräckligt bra, eller det här var bra, undrar varför det var bra, och så här fortsätter man tänka så. Det där är inte det så här, någonstans så har du människor som tycker och tänker, bra eller dåligt, det kanske inte spelar så stor roll i slutändan, men dygnet runt.
Mm. Ja, så är det ju.
Alltså till slut så tillhör man ju typ inte längre sig själv.
Men då, där tror jag att det är viktigt att faktiskt tillhöra sig själv.
Ja, men verkligen. Alltså,
och faktiskt uppför så här, okej, det är klart man kan fråga bloggläsare och poddlyssnare om råd, men någonstans i grund och botten måste det ändå vara du själv som bestämmer liksom, ja, över såklart ditt liv.
Men tror du inte att många som faller i den fällan?
Självklart, alltså om alla skulle skriva att jag är skitful i min nya hårfärg. Då hade jag ju antagligen faktiskt gått och färgat tillbaka håret.
Ja, för då hade du blivit ledsen liksom.
Absolut.
Mm.
Men jag ska säga en klok sak om det du sa om komplimanger.
Mm.
Och hur man bara så här, hur vissa kommentarer kan etsa sig fast.
Mm.
Medans komplimanger bara liksom flyter bort.
Mm.
Och det handlar om att man inte ska låta sig förgiftas.
Mm-hmm.
Någon klok person har sagt angående ormbett att det inte är bettet som dödar det giftet. Skadan någon orsakar dig genom att behandla dig illa kan vara nog så smärtsam. Men det är de nedbrytande tankarna och känslorna som angreppet för med sig som kan förgifta många år framöver, kanske ett helt liv.
Mm.
Alltså det är så sjukt att liksom åkommorna av ett enda bett kan leva kvar på obegränsad tid. Och det alltså verkligen kan få dig hata den som behandlar dig illa. Mm. Hata dig. Det här tycker jag kanske är det värsta, att man hatar sig själv för att man tillät det.
Mm. Mm.
Att man hela tiden är på jakt efter att söka efter hämnd.
Mm.
Att ifrågasätta sig själv.
Mm.
Att nedvärdera sig själv.
Mm.
Och att även börja misstro andra människor.
Det där är läskigt.
Men alltså det är så sjukt att ett enda sånt bett eller en enda kommentar eller kanske en enda handling kan förstöra ett helt liv. Mm. Om man tillåter det själv.
Om man tillåter det själv, ja. Men det är därför också det är så viktigt att tänka på själv, att ord är faktiskt någonting som man aldrig kan få osagt. Om man väl har yttrat dem. Så saker som man säger också när man är riktigt, riktigt arg. Eller bara i förbifarten som man inte tänker på kan såra någon. Det kan bli ett sånt ormbett.
Ja, och samtidigt så här. Du kan ju inte hindra andra människor att bete sig illa mot dig.
Nej.
Men du kan ju hindra deras gift från att cirkulera i din kropp och förgifta dig.
Absolut.
Och jag tror inte så här. Ofta behöver man inte ens... Du pratade ju om, kommer du ihåg när du skrev det där brevet?
Ja.
Det var ju till en kille som du hade varit kär i, eller hur?
Ja, som jag hade varit jättekär i.
Ja, men... Och vi säger att det här att du hade skrivit ett sånt förlåtande brev.
Ja.
Det hade ju antagligen räckt. Alltså inte... Du behöver liksom aldrig ge brevet till den som har förgiftat dig. Men bara att göra en sån handling kan ju... Och den här andra personen... Du behöver inte be om dens... Nej. Förlåtelse liksom.
Nej, jag förstår vad du menar. Och ofta kan att manifestera en tanke kan ju också säga som att sätta ord på papper. Det kan ha en ganska förlösande effekt. Och det kan verkligen så här, någonstans avdramatisera det. På samma sätt som om man har jättemycket ångest över någonting, så brukar det kännas bättre när man berättar det för någon.
Gud ja.
När man får lite perspektiv till det. Och det kan ju vara precis samma sak med att skriva ett brev eller att göra det på något annat sätt. Det är så här, det kan ha en effekt som gör att du också dels får distans till det, men dels också lyckas så här, släppa vissa saker som etsar sig fast. För att ofta när du går och så här, grottar in dig i saker och ting, så hamnar du längre och längre in i en labyrint som du inte hittar ut i, för du vet inte ens vad tanken startade från början. Så att det blir så här, det blir så himla, alltså man blir så himla isolerad i sina egna tankar. Så därför att få ut det på något vänster, oavsett om man skriver en låt eller en post-it-lapp eller ett långt brev på 10 sidor eller hur man nu målar en tavla eller hur man nu tycker om att göra saker och ting. Men att faktiskt manifestera en tanke i någonting fysiskt kan vara sjukt välgörande.
Men också tror jag så här att om man skriver ett brev...
Mm.
Så tror jag också att det kan vara bra att, alltså, om det nu handlar om att man ska komma över ett krossat hjärta eller att man har blivit sårad eller du kanske vill skriva det brevet till din mamma, alltså, så tror jag att om man låter brevet vila här i en vecka och sen läser igenom det igen, då tror jag att man kanske får ännu mer acceptans.
Absolut, och ofta det jag har märkt när jag har gjort sånt där, det har ju varit också så här, för ibland så tycker jag att det kan bli lättare att formulera tankar och känslor på papper än det jag tycker att det är att formulera dem verbalt eller i tankarna, precis på grund av det att man irrar in sig i sig själv. Det är också att alltså hela situationen blir inte lika stor och dramatisk, och när man väl har fått det ur sig en gång så kan man, precis som du säger, gå tillbaka och läsa det igen. Och ofta har man då fått lite distans till det. Så då behöver man inte så här... Då känner man ofta att man... det är inte så här stort som jag tänkte eller kände eller tyckte då. Och det tycker jag är ganska så här hjälpande. Men jag, ofta är ju det så här att du behöver inte, precis som du säger, du behöver inte ens skicka iväg det. Utan det, det gör det ju för din egen skull. Fatta vad skönt att vara Taylor Swift. Som skriver en låt om alla hennes, alla människor som krossat hennes hjärta. Och får listettor på alla.
Alltså hur härligt. Det är ingen som missar hur hon känner.
Nej, alltså så här.
Och det är liksom så här, ja, vad fan, det och
alla, ja men precis, och alla hejar med.
Ja.
We are never ever getting back together. Nej, det är så sjukt. Square Garden står och sjunger med och bara, ja, han är en douche.
Så jävla bra.
Så jävla rätt.
Vilket är det vi ska göra?
Jag tror det. Byta karriär, klinka på ett piano. Skriva upp det.
Ja, och jag och Linn är tillbaka med en peppande låt.
Det är vi. Nästa vecka. Och sen så på lördag blir det ju nu. Så får ni komma förbi. Social media party.
Då live på dig och Linn.
Yay!
12.30.
Har det blivit den tiden
12.30.
Nu? 12.30. Missa inte det. Ni måste gå in och registrera er så ni får gratis biljetter.
Social media party.
Ja.
Ta chansen att träffa mig och Linn.
Unts, unts.
Vi är så fantastiska. Hejdå.
Puss.
Producerat av Perfect Day Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.